högtalare som har varit här före mig. Att få upphöja Gud för den han är och för det han har gjort genom Jesus Kristus, det är väl det bästa vi kan göra. Och det känns också, så fort vi gör det, så är det någonting av Guds välsignelse och välbehag som sänker sig ner över en församling som lovprisar Herren. Det är någonting vi behöver göra och ska göra. Och till och med att vi får göra det fast vi inte känner för det. Att upphöja lovets offer, som det står i Hebreerbrevets 13 kapitel. Vi kommer att beröra det här lite grann i dagens predikan, som handlar om att vi är ett konungsligt prästerskap, som det står om i första Petrus brev, som vi ska slå upp tillsammans. Första Petrus brevs andra kapitel. Och börja läsa det tillsammans. Första kapitlet i första Petrus brev. Så jag första kapitlet. Så hörde ni fel, jag sa andra kapitlet. Jag menade det i varje fall. Från vers 4. Ett heligt prästerskap står det nämligen där som överskrift i min bibel i varje fall. Från fjärde versen. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger en i Sion en utvald och dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för den som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var det också bestämt om den. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Det finns kanske anledning för oss att titta lite närmare på det här, vad det egentligen betyder och innebär att vara ett heligt folk. Och det finns ju skenheliga människor, de har ett sken av helighet, men egentligen så är det inte så mycket i grunden att fästa någon uppmärksamhet på. Jesus avslöjade dessa människor, dessa skenheliga människor. Och det är ju märkligt att dessa skenheliga människor, det var inte hans efterföljare som liksom var ute i utkanten, utan det var ju de skriftlärda och fariseerna som enligt den judiska traditionen var de som verkligen kunde Guds ord och som hade studerat Guds ord ifrån barnsben och verkligen var insatta i Guds ord. Men de hade inte låtit det här ordet verkligen få beröra dem på djupet, utan det hade blivit en kunskap som inte hade satt sig i deras hjärtan egentligen. Och därför så talade Jesus till dem väldigt skarpt, dessa skenheliga människor, och kallade dem för jag vill inte egentligen säga vad han kallade dem för, men det står i Bibeln. Han kallade dem för huggormsyngel. Vad är det heter på bondska? Är det någon som kan det? Jag kommer inte ihåg det nu riktigt, men i alla fall, vi hade ett speciellt namn för de där slynglarna. Men i varje fall, han var väldigt skarp i sin tillrättavisning av de här skenheliga. Däremot de som verkligen ödmjukade sig inför Gud och kanske inte såg ut så mycket för världen och på utsidan, men som hade ett verkligt hjärta som älskade Gud, de uppmärksammade han, Jesus. Ni vet den här änkan med den här skärven som gick och offrade det sista hon hade till Herren. Henne lyfte Jesus upp, medan de där fråliga kläderna som gick och viftade med sin tusenlapp och stoppade den i offerboxen, de hade han inte så mycket övers för. För han visste vad som dolde sig i deras hjärtan. Prästerna i det gamla förbundet ska vi titta på lite grann. Det handlar ju om präster som hade sin speciella uppgift. Och det var ju viktigt att kunna visa på vad som är prästens uppgift, om vi nu ska förstå vad det innebär att vi också är ett heligt prästerskap, ett konungsligt prästerskap. Och vi ska slå upp och bara lyfta fram några bitar i det här, för det är ju mycket i Bibeln, framförallt i Gamla testamentet och i Moseböckerna, andra Mosebok framförallt, som talar om det här, vad deras uppgift var och allt vad som hörde till den tjänsten. Ska inte ta tid allt och läsa allt om det här, men vi ska hitta vissa speciella saker som är viktiga att lyfta fram för att förstå det här lite mer. Andra Moseboks 40:e kapitel, sista kapitlet i Andra Mosebok, och så läser jag från vers 12 tar jag, och så några verser framåt. Då har så Mose fått anvisningar hur han ska bygga upp det här tabernaklet, det här tältkyrkan som sattes upp i öknen under ökenvandringen som deras gudstjänstplats och lokal. Och tabernaklet hade ju sina speciella då byggt med ett speciellt material och innehållet i det här, och det har tar vi oss inte tid att lyfta fram idag, utan det ska stå, vi läser från vers 12 här. Sedan ska du föra fram Aron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten, och du ska sätta på Aron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till präst åt mig. Hans söner ska du föra fram och sätta på dem livklädnader, och du ska smörja dem så som du smorde deras far till att vara präster åt mig. Denna smörjelse ska för dem innebära ett evigt prästadöme, släkte efter släkte. Att få vara präst åt Gud, det innebar alltså att också få en utrustning, men framförallt att få en, den här uppgiften innebar ju speciellt ansvar, ska jag säga, och för vissa saker och vissa uppgifter som var specifikt knutna kring till prästtjänsten. Och för invigningen, att bli få betyget eller få certifikatet att man var präst, det var den här avskiljningen, smörjelsen, man smordes med olja för att på det sättet visa att man blev avskild, helgelse, att bli avskild för någonting. Att bli helgad innebär alltså att bli avskild och invigd för någonting. Och den här smörjelseoljan var ju mycket speciell, eller mycket, när vi kanske tänker oss en smörjelse i kyrkan, när vi får förbön och blir smord med olja, så är det ofta bara kanske att prästen eller pastorn eller den som ber tar ett dutt på sitt finger av olja, och så ritar man ett kors eller smörjer på huvudet eller så. Och då får vi inte riktigt den rätta proportionen vad det handlar om när man smorde på gamla testamentets vis. Och för att vi ska författa och förstå vad det handlar om lite grann, så ska vi slå upp också Saltarsalmen. I Saltaren, ska se vart är det står, i Saltarsalmen 130. Det Och så tänker vi oss nu när vi går fram och får förbön här i kyrkan, så brukar jag kanske använda mig en liten dutt olja och sätta på mitt finger och sätter ett kors i pannan på dig. Så här står det i Psaltarpsalmen 133 om brödragemenskapens välsignelse. Se hur gott och ljuvligt är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid. Det är som den dyrbara oljan på huvudet som rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Alltså, då handlar det inte om bara en liten dutt, förstår ni. Utan när prästerna skulle avskiljas, så handlade det om att man bryter ett horn av fyllt till bredden av olja och häller över prästens huvud. Jag har hört en siffra som jag inte har kunnat hitta någon riktig sanningsenlighet i, men det är en pastor som har sagt det här, det måste ju vara sant. Och 125 liter talade han om att det fanns uppgifter om att det var sådana mängder som hälldes över prästens huvud för att kunna flyta ner över skägget, långt skägg, och ner i linningen på hans klädnad. Känner ni? Underbart. Kletigt och klibbigt. Men alltså, för att förstå vad det innebär och varför man gjorde det här. Ni vet att David, han säger så här i psalm 23, att du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. När jag var ung, så min bästa kompis, hans pappa var renslaktare åt samerna. På hösten så var det höstslakt på renar, och då följde jag och Jan, som han hette, min kompis, med honom upp till något lappläger, och så var vi där och avskilde renar ur renjorden som sprang runt omkring oss, och så var det samerna som slängde sina lasson och fångade en ren, och så drogs den in och så stack lapparna. De använde kniv, och Jans pappa, han använde slaktmask. Det var lite olika metoder, men då berättade det om det stora bekymret för samerna, och det var inte på hösten utan det var på våren när de var ute i lövflyet och så här. Då fanns det en speciell insekt, en gormfluga, som var ett evigt besvär för renarna, inte för samerna, lapparna, utan för renarna. Att de satte sig i renens mule, Rudolf med röda mulen, och kröp in där och la ägg. Och så utvecklades det larver, och de larvade sig upp i mulen och vidare upp i huvudet på renen. Och det skapade renar med förvirrade tankar, minst sagt. Men då fanns det en metod för att förhindra att det här angreppen skulle ske. Och det var att lapparna smorde in mulen med en oljeliknande blandning, som gjorde att de här flugorna kom och gjorde sina angrepp, flygattacker, och så ner i renens mule och körde fast i den här gojan. Och kunde inte ta sig in i näsborren i mulen. Och då såg jag det här på ett sätt, hur den här oljan som är frikostigt hälls över mitt huvud, och inte bara över huvudet utan rinner ner över hela min kropp. Det är ett effektivt skydd mot attacker, mot felaktiga tankar och sånt som kan bli till fördärv. Ett skydd. Att vara avskild för Herren och bli beskyddad. Därför att när Gud talar så behöver han inte komma utifrån. Utan Guds ande bor i oss. Gud talar inom oss. Och det är skillnad. Den onde däremot, han försöker med sina attacker att komma utifrån. Media och tidningar och dator och allt vad vi nu har till buds av påstridiga nyheter och mycket, mycket mer av elände egentligen. som anfaller oss och attackerar oss. Då behöver vi komma in under smörjelsen, kära vänner, och få mycket av den här oljan. Så att när vi känner första taget, när vi hör det där 125 liter, uff, så skulle vi säga, men tack gode Gud, mer. Mer olja. 125 liter, glöm det. 300 liter. Om det ska täcka hela min stora byggnad av kropp. Ja, men jag vill påpeka det här, alltså att vi måste tänka oss in i vad det handlar om. Att bli smord, avskild för Herrens tjänst. Det innebär att vi ska stänga locket för yttre påverkan. Vi ska ha en som påverkar oss, och det är Gud den helige och hans helige ande. Och den kan tala till oss, den kan hjälpa oss på olika sätt att fullgöra vår tjänst. Till deras prästens klädnad, som var ju in i minsta detalj utformad efter Herrens föreskrifter, och med klädernas färger och vad de var gjorda av, och vad som hörde till den dräkten. Bland annat så hörde ju till också, som ett litet observandum, bjällror som var satt längst ner i prästens kläder. Överste prästen hade sådana bjällror, bjällreklang. Tänker ni kanske på Rudolf med röda mulen som vi har pratat om. Men det var för att de skulle gå in i det allra heligaste. Så var det så ett farligt uppdrag. För hade han med sig någonting ifrån sitt eget fel och brister, och inte var helt avskild för Gud. Om det hade kanske varit lite bristfälligt med olja kanske den gången han avskildes, så fanns det risken att han skulle dö där inne, när han var inför det, Gud den helige. Och därför så hade han bjällror som skulle höra att man skulle höra att han rörde på sig. Jag hör att han finns kvar där inne. Han har inte ramlat omkull och dött. Och skulle han ha dött, så hade man ett rep knutet vid hans ena fot för att kunna dra ut prästen, den helige prästen, som hade fallit död inför Gud den helige, om inte han var helt avskild för honom i sin prästtjänst. Idag så är det ju så att vi är ett heligt prästerskap, både du och jag, vi alla. Vi har inte den här prästklädnaden, tack och lov kanske du säger. Men vi har en klädnad som Herren har klätt oss i, genom sitt blod och genom den heliga ande. Det talas om den ljusets vapenrustning, och det talas om det här, den här vapenrustningen som står till buds för oss. Och jag tror att det har att göra med den här klädnaden som prästen fick klä sig i. Där står det också i, vi kan ta och läsa det i andra Mosebok, det 28 kapitlet, och bara få en liten detalj. Det står i de här slutet av andra Mosebok. Du kan ju ta det som en liten studieuppgift när du kommer hem och läsa om prästen och prästkläderna. Och då står det i andra Mosebok 28 kapitel vers 36. En sak som skulle också finnas med i den här utstyrseln som prästen skulle ha. Du ska också göra en skinande platta av rent guld. Och på den ska du ingravera som ett sigill: helgad åt Herren. Du ska fästa den med ett mörkblått snöre, och den ska sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. Den ska sitta på Arons panna, och Aron ska bära den skuld som häftar vid de heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den, alltså den här plattan, den ska ständigt sitta på hans panna, så att Herren kan ta emot den offren med glädje. Alltså det här med avskild för Herren, helgad åt Herren. Den stämpeln kanske du och jag också skulle behöva ha, så tydligt som prästerna hade det. Att det fanns en platta, en guldplatta som markerade att de var helgade åt Herren. Men prästerna hade alltså en väldigt betydelsefull funktion under det här gamla förbundet och gamla testamentets tid. De var medlare mellan Gud och människor. De skulle vara de som hade den speciella kontakten med Gud, så att inte alla människor hade kanske den möjligheten, men de kunde genom prästen, som var avskild, få kontakt med den Gud som de sökte. Det var alltså också prästerna som utförde den här offertjänsten som finns också föreskriven här i Gamla testamentet och i Moseböckerna här. Och så var de lärare för folket. De skulle undervisa dem, folket, om de föreskrifter som fanns, och inte minst om detta med offertjänst och 10 Guds bud och så vidare. De hade också en uppgift att de skulle bevara Guds ord på ett speciellt sätt, att det var de som skulle se till att ordet fanns kvar och att det inte blev förfalskat på något sätt, utan att det var det sanna och verkliga ordet från begynnelsen som de bar med sig fortsättningsvis. De skulle utforska den och de skulle undervisa folket i denna Guds lag. Det var också så att prästerna hade en speciell uppgift att överlämna det här vidare, att föra det vidare till nästa generation, att vara en förmedlare mellan generationerna och förmedla det här och bevara det på det sättet för kommande släkten. Och som nummer 6 i det här, så skulle de också förmedla Guds, Herrens välsignelse. Ni vet, den här aronitiska välsignelsen: Herren välsigne dig och bevara dig, Herren låter sitt ansikte lysa över dig, och så vidare. Den här välsignelsen som har funnits med ända från den tiden än fram till denna dag. Så läser prästen den här välsignelsen. Och den får vi ta till oss och vara delaktiga i. Och den här oljan som nu prästen blev smord med, och det var inte lite, utan det var mycket olja. Det var inte bara en pjött, utan det var en rejäl dos olja. Det är ju en bild på den helige ande som vi får till oss och som vi använder som en bild på det, att bli helgade av den helige ande och tjänst åt Gud. I första Petrus brevet kan jag gå tillbaks till och läsa ifrån första kapitlet, andra versen, första Petrus 1 och 2: Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del. Det var den hälsning han började sitt brev med, Petrus. Ni är av Gud fadern förutbestämda till att helgas. Hur då? Inte längre genom ett oljebad, utan genom den helige ande, genom anden. Om vi nu skulle kunna föra det här över till vår tid och vår situation, att förstå att vi är heliga kungsliga präster åt Gud med de här uppgifterna, de här 6 speciella uppgifterna, hur ska vi kunna utföra det om inte vi har gått 7 år i studier och fått ett certifikat om att vi har genomgått den här långa utbildningen och vi har blivit godkända som präster med alla dessa uppgifter. När vi ser att när Gud väljer sina präster idag, så är det bland vanligt folk, vanligt hederligt folk skulle jag vilja påstå. Det handlar om att vara att ställa sig till Guds förfogande i första hand, att vara villig att vara en präst åt Gud idag. Att inte bara bli utvald en bland mängden, utan vi alla utvalda av Gud att få vara hans präster. En sån som kunde få visa på ett sånt exempel är i Apostelgärningarna 9, så fanns det en man som hette Ananias, en helt vanlig medlem i församlingen, som fick vara den som fick förmedla ett tilltal, ett Guds tilltal till en person. I Apostelgärningarna 9 kapitlet, jag kan läsa bara den 17 versen där i det 9 kapitlet. Då gick Ananias Och när han kom in i huset så la han händerna på honom, alltså på Paulus, Saulus i det här fallet, och sade: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. En helt vanlig man av folket, han fick vara den som fick förmedla Herrens hälsning till Saul och inviga honom i tjänst. Också han, en helig prästtjänst. Och det är intressant att se alltså att det var inte någon speciell, ska säga, sofistikerad man, Ananias, utan han var en helt vanlig medlem av folket. Han var inte omnämnd på något annat ställe, utan helt plötsligt så kommer han in i sin uppgift som präst åt Gud och fick förmedla den här tilltalet till Saulus, och som småningom blev Paulus och en väldigt betydelsefull person i den kristna historien. Och den här offertjänsten som prästen skulle utföra, ni vet ju hur det står i Romarbrevet 12, det behöver jag inte ens läsa, jag tror att ni känner igen det så väl. I Romarbrevet 12 det står att vi ska frambära våra kroppar som ett Gud välbehagligt offer, ett offer som behagar honom, alltså oss själva. Vi behöver inte ta andras offer i det här fallet, som prästen fick göra i gamla förbundet, att bära folkets offer inför Gud, utan vi får bära oss själva. Vi är det offer som Gud vill ta emot med glädje. Och våra kroppar och våra ägodelar står i Filipperbrevet. Vi ska slå upp det också, Filipperbrevets fjärde kapitel och vers 18. Då talar Paulus om hur han har fått gåvor av församlingen i Filippi, och så säger han så här: jag har fått allt och det i överflöd. Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditos har tagit emot gåvan från församlingen då. En ljuvlig doft, ett rätt offer som Gud tar emot med glädje. De hade gett av sina egna tillgångar och Gud tog emot det med glädje. Det var ett offer. Och när vi offrar idag eller när vi offrar i kyrkan, så är det ofta kanske inte offer, det är mer en insamling, en kollekt av vårt överflöd. Men Gud vill ta emot det med glädje, står det, när vi offrar åt Herren våra ägodelar. Och så som jag citerade i början här i Hebreerbrevet 13 och 15, så står det om att vi får offra lovets offer, inte för att vi känner det, men vi vet att han vill ha det och han är värdig, han behöver det, och vi behöver få frambära det här lovets offer. I Psaltarpsalmen 51 så står det om ett offer som behagar Gud, det är en förkrossad ande. Alltså ibland så vill vi tro att man måste komma in i en speciell stämning, utan det handlar så otroligt mycket om, i det kristna livet så handlar det om vår egen vilja. Inte för att vi måste komma in i en speciell stämning eller känsla, utan att vi har bestämt oss att jag vill gå Herrens väg och jag vill ha ett förkrossat hjärta. Det måste man ta itu med och säga till sig själv: hör, nu får du skärpa till dig, det är inte så stursk längre, utan försök att hålla dig lite lägre nivå. Och man behöver ibland till och med säga till sin kropp, som Petrus, han som bodde på holmen, som gick till kyrkan och tog sig till kyrkan till Philadelphia gåendes, eller med spark, eller hur han nu tog sig dit. Och inte var det alla gånger det var så soliga dagar och så härligt. Och var det du som frågade honom? Valle, hans svärfar, frågade honom en gång: hur orkar du hålla på så här? Och är det inte jobbigt? Och han hade fått till svar att: ja, men visst är det jobbigt, men jag säger till kroppen på morgonen att kom nu kroppen, så går vi. Alltså han har fått ta sig själv i kragen och säga: kom med här nu. Nu hjälper det inte att ligga kvar och gona sig i sängen längre, utan nu ska vi till kyrkan. Vi ska börja med att skotta. Det gjorde Bengt i morse, i förmiddags här. Tog sig själv i kragen och ställde sig bakom spaden och styrde av här. Det är jättebra. Vi behöver köpa in flera spadar har jag insett. Om vi ska kunna få fler att inse välsignelsen av att göra det offret. En förkrossad ande. Vi ska också vara lärare. Vad är det Jesus säger i missionsbefallningen? Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem och lär dem. Döp dem och lär dem. Vi har gått den motsatta vägen många gånger. Att vi ska ha en 7 månaders dopundervisning innan vi kan få ner dem i dopgraven. Döp dem och lär dem. Alltså, det måste ske. Det behöver inte alltid ske på samma sätt alla gånger. Men alltså, vi har fått en inriktning från Herren. Vi har också fått uppdraget att lära människor följa Jesu Kristi väg. Och vi ska bevara ordet. Jesu översteprästerliga förbön står det om i Johannes 17. Det står det om att vi har fått Guds ord och vi har bevarat det. Vi ska bevara det. Vi ska hålla fast vid det och vi ska inte släppa på det på något sätt. I Joels profetia så står det om att berätta om detta för sina barn och sina barnbarn. Och det är någonting som är väldigt naturligt för en sann troende, en kristen, att man önskar att sina barn ska följa vägen. Som jag har funnit, förstås, så vill jag det. Inte som ett måste, men man gör vad man kan för att tala gott om Jesus, om den väg vi har valt att gå. Och så ber man ständigt för sina barn. Och för sina barnbarn kan jag tro också att de ska följa den här vägen. Berätta då för sina barn och sina barnbarn. I första Petrus 3 ska jag gå vidare snabbt här nu och ska snart gå in för landning. Första Petrus 3 kapitel så står det i vers 8 och 9. Till sist, var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom skall ni, vad står det, välsigna eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Det stod i 3 kapitlet i 1 Petrus brevet. Vi är kallade att ärva välsignelse och därför ska vi också välsigna andra. Ja, det här är ju någonting som vi ibland måste tänka till och verkligen... För vi är så väldigt snabba ibland på att bedöma och att döma och säga att så är det och de har gjort så och de gör fel och vi gör rätt och jag gör rätt. Men vi är kallade att välsigna, inte alla gånger vad de gör, men vi har kallats att välsigna människor, inte deras handlande i första hand, utan att välsigna människor och sammanhang. Och inte ställa oss som domare. För en är domare. Och vi är kallade till att välsigna. Smörjelsen var den som invigde till den här tjänsten. 125 liter. Om det nu var 125 eller vilka mått det var. Så var det i varje fall inte bara en pjött. Inte bara en dutt. Som skulle kunna rinna ner i Arons skägg. Och ner i linningen på hans klädnad. Och kleta ner hela honom. Utan jag tror att det handlar om en mängd olja i varje fall. En gudomlig princip är detta, att vi behöver den helige ande. Och tidigare i min ungdom så var det så att man frågades om man var döpt i anden, om man skulle nu vara ansvarig på något sätt i församlingen, om man skulle vara med i sångarna eller på något sätt, så skulle man vara döpt i den helige ande och det skulle vara på något sätt så att det märktes. Och då, jag tror att man kanske felaktigt på ett sätt kanske bara efterlyste en sak och det var tungotalet. Det finns andra saker som genererar och visar på att man är döpt i den heliga ande, vill jag påstå, om vi läser Bibeln innan till. Men i varje fall så var det väldigt efterfrågat att man skulle vara döpt i den heliga ande för att kunna tjäna på rätt sätt. Och det kanske blev så att en del blev utestängda från tjänst därför att man inte hade de rätta attributen som man tyckte var det enda tecknet. Men i varje fall så behöver vi inse och förstå, för att tjäna Gud så behöver vi den helige ande.
Vi behöver hans välsignelse, vi behöver hans gåvor och vi behöver hans kraft. Och inser vi inte det, så tror jag vi kommer snart att gå in i väggen andligt, på det andliga området, och inse att det här går inte. Men vi behöver den helige ande och vi behöver hans smörjelse. De här gudstjänstlokalerna i Gamla testamentet, det första tältet, uppenbarelsetältet och tabernaklet, det kom ju inte till sin rätta funktion förrän Herren invigde det på sitt sätt, genom att Herrens härlighet sänkte sig ner över tabernaklet. Och då kom det till sin rätta funktion. Och så var det med templet. David samlade in materialet och Salomo byggde, men det var först när Herrens härlighet sänktes över templet som det kom till sin rätta funktion. Och så är det ju med dig och mig också. Vi kommer inte till vår rätta funktion förrän den helige ande fyller oss till bredden. Inte bara till bredden, utan så att det flödar över. Så att vi kan inte undgå att vi smittar ner andra också. Det fyller min bägare, inte bara nätt och jämnt, utan så att det flödar över. Ett överflöd av välsignelse som gör att andra kan bli välsignade av det vi är och gör. Det är inte för inte som Jesus är medveten om det här, förstås, och förstår hela situationen och vill säga till lärjungarna det sista han gör innan han lämnar dem för sin himmelsfärd, att han säger så här: stanna kvar i Jerusalem tills ni blir fyllda och uppfyllda med kraft. Stanna för Guds skull kvar. Gå ingenstans, utan vänta på det jag har lovat er. Den helige ande ska komma över och ge er kraft. Den här väntan, ibland så är vi väldigt ivriga att komma igång och göra någonting för Herren, och det är inte fel. Men jag tror att det viktiga är att vi lär oss att vi väntar tills vi får den där smörjelsen, tills vi får uppleva att vi känner att nu får vi den här behövliga kraften ifrån Gud, inte bara egen kraft, även om vi ibland kan känna att den räcker till en viss del och kanske ganska långt ibland. Men vi behöver få vänta på den rätta kraften, på den helige ande. Kraft och välsignelse. Herren har smort mig, säger Jesus. Han var smort i tjänst. Han gick inte in i tjänsten förrän han hade fått uppleva det här dopet av Johannes. Och Herrens ande visade sig över honom som en duva. Och då trädde han in i sin tjänst. Så även Jesus var medveten om att han som sann människa, han behövde den helige ande med sig. Han behövde den här kraften. Han behövde den helige andes gåvor för att kunna utföra sin tjänst. Att bemöta människor på rätt sätt, att hjälpa dem på olika sätt och vis, och utföra en prästens, överste prästens tjänst. Men nu är vi kallade var och en till att få vara ett heligt konungsligt prästerskap. Och det skulle ta tid att förklara och att gå in ytterligare en bit på detta med att vara ett konungsligt prästerskap. Det ska vi ta ett annat tillfälle, men det är en intressant tanke som jag tror vi har fått en viss del klart för oss genom undervisningen som vi lyssnade till av Suzette Hettings. Vi tittade på video här en kväll. Vi kommer att göra det också fortsättningsvis. Titta på någon sån här undervisning via DVD som vi har möjlighet till. Där det finns människor som har större insikt än jag i varje fall, som kan dela med sig av Guds sanningar och ord. Men det är insikter som vi behöver få jag ska säga, inte bara höra en gång, utan vi behöver få höra dem gång på gång, så att det får bli ett lite grann av ett rema, ett ord som leder oss rätt och som blir ett ledord för oss, att vi går efter det här, därför att det har blivit väldigt tydligt för oss deklarerat. Nu ska vi be och låta det här ordet få sjunka in i våra hjärtan. Herre, tack för att du har öppnat ordet för oss, Herre, och velat visa oss på att vi har blivit utvalda av dig, avskilda av dig, utrustade till tjänst, Herre, för dig och ditt rike, Herre. Nu ber jag att du ska ge oss nu mer frimodighet. Du ska ge oss en längtan och ett behov att få söka dig ytterligare, att bli beklädda ännu mer med denna kraft och med den här smörjelsen, Herre. Att det inte får bara bli nätt upp och jämnt, utan vi ber att det ska få bli ett överflöd av välsignelse och smörjelse över oss var och en. Så att vi får känna att vi kan med stor frimodighet gå in i denna tjänst. Att utföra prästens tjänst i vårt område, Herre. Var och en av oss, Herre. Nu vill jag välsigna oss, Herre. Det är uppdrag som du har gett oss att också få vara till välsignelse och välsigna andra, Herre. Och jag vill välsigna oss var och en i ditt namn. Det namn som är över alla andra namn, Herre. Och lägga den välsignelsen på oss i Jesu Kristi namn. Amen. Amen.